Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Vi fortsätter att gå igenom kitab usul sunna av Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Och det här blir sista lektionen i denna bok. Vi kommer inshallah göra färdigt boken idag. Och vi avslutade förra lektionen då vi talade om straffet för äktenskapsbrott. Och den här lektionen kommer vi tala om flera saker. Och den första punkten är förbudet att tala illa om någon av sahaba. Förbudet av att kränka, vanära, tala illa, svära, säga fula saker om någon av sahaba. Och författaren säger, det är i mitten på meningen här, och den som förtalar en av profetens följeslagare sallallahu alaihi wasallam eller hatar någon av dem till följd av en av deras handlingar eller nämner dåliga saker om dem är en mubtadi, en innovatör. Och förblir en sådan tills det att han ber Allah om nåd för samtliga bland dem och har ett rent hjärta jämt emot alla av dem. Så här säger författaren att det är förbjudet att förtala någon av sahaba. Tanakkus på arabiska betyder att typ förringa, att kränka, tala illa om någon. Tala nedlåtande om någon. Man får absolut aldrig tala nedlåtande om någon av sahaba. Vem det än är. Vad de än har gjort också, säger Imam Ahmed. Baserat på en gärning som de har gjort, man får inte tala nedlåtande om någon av dem. Och den som talar illa om någon av sahaba, han är en mubtadi'. Han är en person som är från Ahlul Bid'ah, en innovatör. Alltså han är inte från Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Han är en människa som har gått vilse. Det här är någonting som nämns i alla akida-böcker. Alla böcker som handlar om den muslimska tron. Att det är en plikt för varje muslim att älska alla sahaba. Vilka är det som inte tycker om sahaba? Som säger att de är muslimer? Rafida, shia. Talar illa om sahaba. Finns det någon mer grupp? Khawarij. Talar illa om Ali och de som var med Ali. Och säger att de är kuffar. Men värst av allt, och det gör Khawarij inte idag. Men de som finns kvar idag är shia och rafida. Som förtalar sahaba. Och inte bara förtalar sahaba. De säger att alla sahaba, förutom en handfull av sahaba, lämnade islam. De blev hycklare och kuffar och lämnade islam. Förutom Ali och Ahlul Bayt och vissa av sahaba. Resten säger de blev kuffar och lämnade islam. A'udhu billah. Och det här är självklart fel att säga så. Och jag tänkte nämna här också en känd bok i Aqida som heter Aqidat al-Tahawiyya, som är accepterad bland alla muslimer. Där säger al-Tahawi: وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Och vi älskar profetens sahaba radiyallahu anhum. وَلَا نُفَرِّطْ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Och vi överdriver inte heller i våran kärlek till dem och vi faller inte heller kort i att älska dem. Överdriver som shia gjorde med Ahlul Bayt tills de började dyrka folk i profeten Muhammeds familj sallallahu alaihi wasallam och säger att al-khilafa, styre, får bara finnas i Ahlul Bayt. Det här är att överdriva. Det här har inte Allah eller profeten sagt alaihi wasallam. Och vi tar inte heller avstånd från dem som Khawarij gjorde och vissa andra från Ahlul Bidah. Wa nubghidu man yabghiduhum. Och vi hatar de som hatar sahaba. Och de som nämner sahaba med ont. Och vi nämner endast sahaba med gott. Wa hubbuhum din. Att älska dem är religion. Wa iman wa ihsan. Och det är tro och det är ihsan. Wa bughduhum kufr. Wa nifaqun wa tughyan. Och att hata dem är otro, hyckleri och överträdelse. Så det är iman att älska sahaba radiyallahu anhum. Och det är nifaq, hyckleri, att hata sahaba radiyallahu anhu. Och en känd imam från Salaf som heter Abu Zur'a Razi radiyallahu anhu, han sa ett mycket fint uttalande. Han sa: om du ser en man förtala någon av sahaba, så vet att han är en zindiq. Han är en kättare eller hycklare. För att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam är sanning. Allahs bok är sanning. Och det var sahaba som förmedlade profetens ord och Allahs ord till oss. Så den som vill kritisera våra vittnen, eller de som har förmedlat Koranen och Sunna, han vill kritisera Koranen och Sunna. Och det är istället de som ska kritiseras. Enligt de som kritiserar sahaba. Så här finner vi: varför pratar Shia illa om sahaba radiyallahu anhu? För de har någonting emot Koranen och Sunna. Sunna som säger att Abu Bakr är den bästa människan efter profeten Muhammad s.a.w. Omar kommer efter Abu Bakr. Och sen Uthman och sen Ali. De tycker inte om de här texterna. Så hur kan de kritisera de här texterna? Jo, genom att kritisera de som har förmedlat texterna. För om de inte är pålitliga, om de är kuffar och hycklare, då kan man inte acceptera hadithen. Så när Shia kritiserar sahaba, det är inte sahaba de kritiserar. Det är islam de kritiserar. Och sahaba självklart. Men de vill någonting djupare än så. De kritiserar Koranen och Sunna. Hänger ni med? Och det är istället de som ska kritiseras. Shia. Det nämns också från en annan bok i Aqida, Aqidat al-Wasitiyya av Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nämner han också den här punkten, att älska sahaba. Och han säger i sin bok: وَمِنْ أُصُولَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَ سَلَامَةُ الْقُلُوبِ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ. Och från أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ egenskaper och attribut är att de har rena hjärtan och rent tal vad gäller profetens sahaba radiyallahu anhu. Den är rena hjärtan. De har inget hat som helst. Känner ingen ondska i sitt hjärta mot någon av sahaba. Säger aldrig någonting fult om någon av sahaba. Så som Allah har sagt i Koranen. Och så nämner han den här versen från surat al-Hashr: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Och de som kommer efter, yani efter sahaba radiyallahu anhum, de säger: Herre, förlåt oss och förlåt våra bröder som var före oss i tro. Som var före oss i tro. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا. Och låt oss inte ha något hat i våra hjärtan mot dem som tror. Yani mot sahaba. Yani så är en muslim. Han känner en kärlek mot till sahaba radiyallahu anhum. Ingen som helst hat i sitt hjärta mot dessa nobla människor. Och också i enlighet med profeten Muhammeds hadith sallallahu alaihi wasallam, där han sa: la tasubbu ashabi, tala aldrig illa om någon av mina sahaba. För wallahi, om någon av er skulle skänka hela berget av Uhud, om någon skulle skänka lika mycket guld som berget av Uhud från er, då skulle det inte vara värt lika mycket som sahaba ger, om de ger en händerna fulla med mjöl. Men en gång, så här mycket mjöl, ett halvt kilo kanske. Om sahaba ger så här mycket mjöl, wallahi, det är bättre än att du skänker berget av Uhud i guld. Som är typ 6 kilometer långt och 100 meter högt. Ja? Allahu akbar. Så tala aldrig illa om sahaba, någonsin. Och profeten alaihi salam, han sa också: må Allah förbanna den som talar illa om mina sahaba. Allah förbannar honom. Lärnat Allah alaih. Så det är väldigt, väldigt stor synd att tala illa om sahaba. Och så säger han, fortsätter Ibn Taymiyyah, tills att han säger: och ahli sunna wal jama'a tar också avstånd från vägen av shia, rafida. Från deras tillvägagångssätt vad gäller sahaba. De som hatar sahaba och förbannar sahaba. Och de tar också avstånd från en nawasib. De som hatar vissa av ahlul bayt. Nah. Så säger han också: och de ahli sunna wal jama'a är försiktiga, eller de talar inte om de problem som uppstod mellan sahaba. Och de säger att dessa berättelser som har berättats gällande de här konflikterna mellan sahaba, många av dem är kedib, de är lögn, de är inte sanna. Vissa av dem har man lagt till eller man har tagit bort. Och det som är autentiskt, där säger vi att de sahaba som föll in i något fel, de gjorde ijtihad. Och de är förlåtna för deras misstag. Och de belönas och de är i jannah. Förstår ni? Det är redan garanterat. Sahaba är förlåtna för det som skulle ske. Men om vi sitter och talar illa om dem, då har vi inte samma garanti. Och det är inte tillåtet. Förstår ni? Så absolut, man ska aldrig tala illa om någon av sahaba. Och om det skedde någon konflikt mellan någon av sahaba, så var det på grund av ijtihad. De ville det bästa. De ville gott. Men föll in i något fel. Och Allah förlåter dem för deras misstag. Och det här, han säger också en annan sak. Han säger, det här, man säger misstag, det är som en droppe i ett hav. Sahaba är inte felfria. Vissa följer in i något litet misstag, men det är som en droppe i ett hav. Och deras stora hasanat suddar bort dessa synder. Och därför säger vi radiyallahu anhum, och alla var nöjda med dem. Och vi nämner ändå sahaba på bästa sätt. Och talar aldrig illa om någon av sahaba. Och här sa Imam Ahmed att den som talar illa, den som förtalar och talar illa om någon av sahaba, han är en mubtadi', en innovatör. Och i en annan bok så säger Imam Ahmed att han, och Ahlus Sunna, att han är en mubtadi', en rafidi och en khabith, en vidrig rafidi, alltså shi'i, och en innovatör. Den som talar illa om en sahaba radiyallahu anhu. Eller någon av dem. En. Om de talar illa om en, kränker en av sahaba, då är han en mubtadi'. Förstår ni? Allvaret. Så Ahlus Sunna wal Jama'a, de är väldigt noga med att bara tala gott om sahaba. Vi har nämnt deras dygd i första lektionen. Att Allah ta'ala säger radiyallahu anhum. Alla är nöjd med dem. Och som Ibn Kathir säger, vad är det för person? Vad har han för hjärta? Han sitter och förbannar sahaba och hatar sahaba och säger de är kuffar, och Allah säger att han är nöjd med sahaba, att de är i jannah. Går hans hjärta ihop med islam? Nej, wallahi. Han har en annan religion än islam. Eller hur? Och därför säger också ulema att den som säger att sahaba generellt är kuffar, som Rafida gör, han är själv kafir. För han har gått emot Koranen och Sunna. Den som förbannar sahaba i sin helhet, han är också kafir. För han har gått emot Koranen och Sunna. Den som säger att vissa sahaba är kuffar eller har gjort vidriga synder, och Allah ta'ala har friat dessa sahaba från de här anklagelserna, han är också en kafir. Han har också gått emot Koranen. Som shia som säger att Aisha gjorde zina. A'udhu billah. Qabbahahum Allah. Qatalahum Allah. Allah förbannar dem. De säger det fram tills idag. Om ni kollar på YouTube, till och med en khabith. Han heter Yasir Habib. Men han är Yasir Khabith. Han är vidrig. Han bor i London. Han flydde från Kuwait. En äcklig person. De firade Aishas död. De hade en stor fest. Och sätter upp lappar och såna banderoller på väggen och ballonger och allting. Qatalahullah. Vidriga människor. Wallahi, de är kuffar. För Allah har friat Aisha från dessa falska anklagelser i Koranen. Förstår ni? Och Allah skulle aldrig, som ulema säger, låta en profets fru göra zina. Det finns inte. Ingen profets fru har gjort zina någonsin. Utan a'udhu billah, de är våra mödrar, som Allah säger. Profetens fru är våra mödrar. Och de ska älskas och respekteras. Och den som talar illa om dem, wallahi, han är inte muslim. Förstår ni? Men om någon människa skulle tala illa om någon av sahaba, kanske baserat på någon svag hadith eller någonting, då är den här personen en mubtadi'. Och han ska tas till den islamiska domstolen och straffas tills att han slutar. Och gör tawbah och talar gott om sahaba. Okej? Okay? Så en person kan inte vara på sunna och följa salafs väg om han talar illa om någon av sahaba. Nedlåtande på något sätt. Och idag finns det en person som många människor skyddar, som har talat illa om sahaba. Vem är det? Sayyid Qutb. Jättekänd och många älskar honom, försvarar honom. Alltså, de blir jättearga om du talar illa om honom. Vi ska inte tala illa om Sayyid Qutb. Vi säger att du bara nämner hans misstag. De går i taket. Blir galna. Sayyid Qutb, han sa om Muawiya och Amr ibn al-As att de var folk som hade hyckleri och khiana. De svek och hyckleri. Och beskrev dem med fula egenskaper. Han talade illa om Uthman radiyallahu anhu. Ha? Tre stora sahaba talade han illa om. Då måste vi klargöra för folk att det här är fel. Det är inte tillåtet att göra så. Så det minsta man kan säga om Sayyid Qutb var att han var en mubtadi. Och det här var bara ett av hans hundratals fel i akida. Hundratals fel i akida. Ett. Och det är grovt. Så då kan man också ställa sig frågan, varför blir ni så arga när vi nämner Sayyid Qutbs fel? Och ni blir inte arga när han talar illa om sahaba. Ja? Vad är det här för iman? Vad är det här för islam? Du blir arg för en man som dog för 70 år sedan och du blir inte arg för profeten sahaba radiyallahu anhu. Ja? Ja, ni kanske dags för att ansaka din islam. Eller hur? Så alla kulli hal, en muslim måste älska sahaba och aldrig tala illa om sahaba. Och man ska inte nämna deras brister och synder, utan bara nämna sahaba på bästa sätt. Förstår ni? Vi går vidare till nästa punkt. Ja. Författaren säger och talar här om hyckleri. والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Han säger här, hyckleri är kufr, otro. Att en person förnekar Allah och dyrkar annat än Allah samtidigt som han visar islam utåt, som hycklarna som fanns under profeten Muhammeds tid sallallahu alaihi wasallam. Ja. Nifaq, munafiq, betyder hycklare. Och man kan säga att det finns tre sorters människor. Två. Eller alla nämnde tre i början på surat al-Baqarah. Mu'min, munafiq och kafir. Mu'min, de fem första verserna i surat al-Baqarah. Alif, la, mim, dhalika, al-kitab, la, raib, fi. Sen förklarar alla al-munafiq i mer än 10 verser. För det är en väldigt komplicerad människa. Och sen al-kafir. Men varje munafiq är också kafir. Men de är de värsta formerna av kuffar. Icke-muslimer är hycklare. Icke-muslimer, vanliga icke-muslimer, han säger jag är inte muslim. Han säger jag dyrkar en staty, jag tror inte på Gud. Han är en kafir, eller hur? Du kommer inte lyssna på honom och tro på honom och följa honom. Men faran är personen som kommer att säga jag är muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Han ber bredvid dig. Men han hatar islam i hjärtat. Och försöker med alla medel att krossa islam. Det här är de farligaste fiender. De som försöker förstöra religionen inifrån. Och de kristna brukar säga, eller man säger, som Paulus, Paul. Den här juden som spelade att han var kristen, att han var muslim. Att han följde Jesus. Han dödade muslimer. Och sen, en natt jag fick uppenbarelse. Jesus kom till mig. Jag är en ny apostel, jag är en ny profet. Och förstörde islam inifrån. Kom med treenigheten, arvsynd, massa saker. Och förändrade Bibeln. Och fram tills idag är folk på hans väg. Men inte på Jesus väg, de följer på. Så att förstöra religionen inifrån är väldigt farligt. Det är värst. Och därför är hycklarna de farligaste människor. Och Allah Ta'ala säger, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Hycklarna är i botten av helvetet. Inte bara att de är i Jahannam, de är i botten av helvetet. Längst ner. Som är de värsta av folk. Och vad är då definitionen av hyckleri? Imam Ahmed säger det är att visa islam utåt och att dölja kuffer, otro i hjärtat. Man säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man ber med muslimerna, man fastar och så vidare. Men personen hatar islam och tror inte på islam och kanske tror på någonting annat. Då är man en hycklare. Precis som hycklarna som fanns i Medina under profeten Muhammeds tid sallallahu alaihi wasallam. Det fanns ett fåtal hycklare i Medina som låtsades vara muslimer för att skydda sina liv, för att ta del av det goda som muslimerna fick. Och Allah Ta'ala har avslöjat dessa hycklare i surat al-Baqarah, surat al-Tawbah, surat al-Munafiqun, surat al-Nisa. Har Allah avslöjat dessa människor, deras egenskaper. Och profeten Muhammad alaihissalam visste vilka de var. Han visste namnet på alla hycklare. Och han gav en lista till Hudayfa, eller de skrev en lista med alla hycklarnas namn. Så att efter hans bortgång skulle de aldrig få någon position eller makt. De skulle aldrig tilldelas något slags ansvar. Men han behandlar dem ändå som muslimer. Varför? Alla. Ja. Han, för att folk, han sa, alltså egentligen de har ju typ lämnat religionen. De har inte har lämnat religionen. Så han sa att vi dödar dem inte så att folk inte ska se Mohammed dödar sina sahaba. Då ska, varför ska vi bli, vad ska vi bli muslimer? För kolla, han dödar de som står och ber med honom. Eller hur? Folk vet inte att de är hycklare. Folk tänker bara hans muslim, han är med Mohammed kallas. Så vi döljer folk på deras yttre. Det inre är det mellan dem och Allah. Hänger ni med? Så, hycklare är de som visar islam utåt men döljer otro. Det här kallas för nifaq eller i'tiqadi. Hyckleri vad gäller tro. Och det här är den stora formen av hyckleri som tar människan ut ur islam. Sen finns det en mindre form av hyckleri. Och det kallas för nifaq eller amali. Och det är att man beter sig som en hycklare. Att en muslim beter sig som en hycklare. Och det här är också en av de stora synderna. Och det är den hadithen som författaren här refererar till. Där profeten Muhammad a.s. han sa: tre egenskaper är en hycklares egenskaper. Idha hadatha kadhab. Om han talar så ljuger han. Wa idha wa'ada akhlaf. Och då han lovar så sviker han. Wa idha tumina khan. Och då han anförtros så håller han inte. Eller han går inte att lita på. Och i vissa hadither också, om han tjafsar överdriver han. Innan han tar till falska argument för att försvara det han vet är fel. Och det här är då en hycklares egenskaper. Genom den som gör de här egenskaperna, en muslim som ljuger och sviker och bedrar och inte håller sina löften och avtal, han beter sig som en hycklare. Och varför? Också muslimen som ljuger för dig, han visar utåt att han talar sanning. Han vill få dig att tro att han talar sanning, eller hur? Men han döljer lugn i sitt hjärta, eller hur? Precis som hycklaren som visar utåt att han är muslim men döljer otro i sitt hjärta. Eller hur? Därför är det ett slags hyckleri. Att ljuga, att bedra, svika, bryta avtal och så vidare. Ett annat slags av hyckleri som Sheikh Rabeh nämner är de som säger vi är ahli sunna, vi följer den korrekta islam. Men de döljer massa med bid'a i sina hjärtan. Det är också en slags hyckleri. Och han nämner en annan slags hyckleri som finns otroligt mycket idag. Och det är politik. Politiker. Som vissa sa, siyasa wal kadhib. Politik är lögn. Politik är att ljuga. Eller hur? Och alla vet det här. Man behöver inte... Alla politiker ljuger, eller hur? De ger falska löften, de ljuger, de håller inte sina avtal. Eller hur? Om du ska vara politiker, det är svårt att bli om du ska vara ärlig. Det är mycket kedib och rush. Man luras och bedras. Och idag kan vi se många av de här hycklarna. De som finns i muslimska länder som motarbetar islam. De här liberalion, sekulära. Man säger vi sekulära muslimer, socialistiska muslimer, kommunistiska muslimer, moderata muslimer. Och tillskrivs dessa partier som krigar mot islam. Och går ut och demonstrerar, vi vill inte ha sharia, vi vill inte ha sharia. Är det här muslimer? Allahu alam. Det är väldigt, väldigt allvarligt. Att motsätta sig islam och sharia och såna saker. Förstår ni? Och det är en slags hyckleri. Sen Allah ta'ala dömer dessa människor. Taib. Och sen nämner författaren en viktig sak här. Han säger att denna hadith, att tre egenskaper är en hycklares egenskaper. Och liknande hadither används i avskräckningssyfte. De berättas så som de har kommit utan att förklaras. Och så nämner han exempel på liknande hadither. Det finns hadither där profeten Muhammad a.s. nämner, han varnar folket för vissa saker i avskräckningssyfte kan man säga. Tarhib, för att skrämma folk. De här haditherna ska berättas så som profeten har sagt dem. Utan att bortförklara dem. För då förlorar de sin vikt. Jag ska nämna exempel. Till exempel här. Profeten a.s. han sa: La tarji'u ba'di kuffaran dhullala. Återgå eller återfall inte efter mig till att bli villfarna icke-muslimer som hugger av varandras huvuden. Och som hadithen om två muslimer möter varandra med svärd så är både den som dödar och dödas i elden. Och som hadithen att svära mot en muslim är fisk en stor synd, och att strida mot honom är otro. Och som hadithen, att den som säger till sin bror, jag kafir, då kommer detta ord att falla på en av dem. Och som hadithen, att förneka sin härkomst är som otro mot Allah, även om härkomsten är avlägsen. Och detsamma gäller liknande autentiska och bevarade hadither. Vi accepterar och underkastar oss dem, även om vi saknar kunskap om dess förklaring. Vi talar inte om dessa och vi argumenterar inte om dessa, och vi förklarar dem endast på det sätt som det har förekommit på, och vi tillbakavisar inte dem med hadither, förutom med hadither som är starkare än dem. Yani, vad vill Imam Ahmed här säga? Om du hör en hadith som du inte förstår dig på, då ska du först och främst acceptera den. De lärda förstår sig på haditherna, inshallah. Men ibland vi okunniga, vi förstår sig inte på. Då accepterar vi haditherna. Och vad gäller haditherna som är tarhib, där man vill avskrämma eller man vill skrämma någon, då ska man inte liksom ta lätt på dem och kanske förklara bort dem och så vidare. Till exempel, du vet en person som ljuger mycket. Han ljuger hela tiden. Okej? Då säger du hadithen till honom. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att lugn är en hycklares egenskap. Du skrämmer honom. Du ska inte säga, men han menade att du har inte hyckleri utan du beter dig som en hycklare och så vidare. Du ser en person, som en man som säljer. Han luras hela tiden. Han luras när han säljer. Då skrämmer du honom. Du säger profeten Muhammad alaihissalam, han sa, men rasharna falaysa minna. Den som lurar muslimerna, han är inte från oss. Han är inte från oss. Det låter hårt, eller hur? Han är inte från mig. Profeten tar avstånd från honom. Sallallahu alaihi wasallam. Då ska du inte heller säga, men han menade, han följer inte min sunna, han avviker från min sunna. Du ska bara skrämma honom, han är inte från oss. Personen, han blir rädd. Oj, jag måste sluta, eller hur? Om du anser att en person som till exempel inte ber, att han är muslim, han är en syndande muslim, och du vill få honom att be, och du vill nämna haditherna. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa, skillnaden mellan muslim och kafir är bönen. Den som inte ber har begått kuffer och otro. Då ska jag inte säga, men han menar en mindre form av otro. Du är fortfarande muslim, men du syndar och du kommer inshallah gå till Jannah. Khalas, du har förlorat hela vikten, eller hur? Skräm folk med dessa haditer, eller hur? Och bortförklara dem inte. Men ibland så måste man förklara dessa hadither. Till exempel profeten alaihissalam, han sa här, återfall inte kuffar efter mig genom att döda varandra. Han sa här att det är kuffer, det är otro att döda en muslim. Betyder det att man blir kafir om man går ut ur islam? Nej. Det betyder att man beter sig som en kafir. Okej? Okay? Det är en form av otro. De säger, de lärde också här, att man liksom förnekar brödraskapet, eller man tar inte hand om det brödraskap som Allah har beordrat oss med. Du visar otacksamhet genom att döda din broder. Det är en form av kuffer och otro. Men om du säger att det är halal att döda muslimer, då är du kafir. Då har du förnekat Koranen och sunnah. Men om någon kommer och säger att han dödade en muslim, han är kafir, då måste vi säga nej, tyvärr. Profeten Muhammad sa, menade si och så och så. En mindre form av kuffer. Då har du missförstått hadithen. Förstår ni? Så det är väldigt viktigt att förstå de här sakerna. Att det finns stor kuffer, mindre kuffer. Stor nifaq, hyckleri, och mindre nifaq. Okej? Okay? Så, men generellt, de här texterna då som då avskräcker folk, ska bara nämnas. Okej? Okay? För att då de ska ha max effekt i att skrämma folk. Sen fortsätter författaren och talar om paradiset och helvetet. Och författaren säger här, och paradiset och elden är skapta ting som redan finns, som det har förekommit från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, då han sa, jag trädde in i paradiset och jag såg ett palats och jag såg Al-Kawthar. Och jag visade dess paradiset och jag såg. Och jag visade dess helvetet, och jag såg. Därav är den som påstår att de inte redan skapats en som i själva verket förnekar Koranen och profetens hadither sallallahu alaihi wasallam. Och jag tvivlar på att han tror på paradiset och helvetet. Här nämner Imam Ahmed att det är en del av Ahl-Sunnah wal-Jama'as aqida att tro på att paradiset och helvetet redan är skapta. Det kom en grupp som heter Al-Mu'tazila. Mer än 1000 år sedan. En grupp som gjorde bid'ah, innoverade islam. Och från de saker som de innoverade var att de sa att paradiset och helvetet är inte skapta. Utan Allah kommer att skapa dem på domedagen. Och de säger, varför? Jo, för att om Allah skulle skapa paradiset och helvetet för så här jättelänge sedan, då skulle de stå tomma. De skulle inte fylla någon funktion. Och det skulle vara onödigt. Och Allah gör ingenting onödigt. Ha? De använder logiska argument mot Koranen och Sunna. Inte bara att det finns inga bevis. Utan logiska bevis mot Koran och Sunna. Allah Ta'ala säger om paradiset, U'iddat lil muttaqin. Det är förberett. Tävla mot ett paradis och allas förlåtelse. Ett paradis som står förberett för de gudsfruktiga. Vad betyder står förberett? Att det ska skapas eller att det är skapat? Det är skapat. Allah säger om elden, U'iddat lil kafirin. Elden är förberedd för de otrogna. Står i beredskap. Och haditherna. Där profeten sallallahu alaihi wasallam, till exempel på himlafärden. Han sa, jag togs in i paradiset och jag fick se Al-Kawthar. Jag fick se den här floden. Vars botten är ädelstenar och pärlor. Vars vatten är vitare än mjölk. Sötare än honung och doftar bättre än misk. Och har lika många koppar som det finns stjärnor på himlen. Det som dricker kommer aldrig att bli törstig. Den här floden innan Atainak al-Kawthar. Jag fick se den i Jannah. Och han sa att jag fick se ett slott. Ett vackert slott. Jag tror det var av guld eller av silver. Och jag sa, vem ser detta slott? Och de sa, det är till en arab. Och då så sa profeten, jag är arab. Och då så sa de, det är till en man från Quraysh. En ung kille från Quraysh. Och då så sa profeten alaihi salam, jag är också från Quraysh. Och då så sa änglarna, det är Omar ibn Khattab slott. Ja. Och då så sa han, jag såg en kvinna där från Hurla'in som gjorde wudu. Eller hon stod och tvättade sig med vatten. Och jag ville gå in i slottet, men jag tänkte på din rira i Omar. Han pratade till Omar. Han sa, jag tänkte på din svartsjuka i Omar. Så jag gick inte in i slottet. Och då började Omar gråta. Han sa, Rasulullah, hur kan ska jag vara svartsjuk mot dig? Aldrig i livet. Yani. Så i alla fall, han fick se Jannah. Och samma sak när han bad den här bönen. När det var sol eller mån förmörkelse. Salat al-Khusuf. Allah Ta'ala visade honom paradiset och helvetet. Han sa, jag har aldrig sett någonting som idag. Paradiset och helvetet. Och han i bönen gick fram och försökte ta någonting, greppa någonting. Och så gick han bak. I salat. Och han gick också bak. Så hostade. Tog några steg bak. Och sökte skydd typ så här. Och då så sa sahaba efter bönen, vad hände i Rasulullah? Vi har sett någonting. Du har aldrig gjort så här i bönen förut. Han sa, jag fick se paradiset. Och jag sträckte mig för att ta en klase vindruvor. Men jag lät bli. För jag tänkte att om jag skulle ta den så skulle den räcka. Den skulle finnas kvar på jorden. Alltså den skulle räcka för jordens befolkning så länge jorden finns kvar. En klase vindruvor skulle aldrig ta slut för jordens befolkning. Du tar en vindruva, vad händer? Kommer en ny. Ja? Och bättre och bättre och bättre. Annorlunda smak. Och han fick se elden så han tog något steg bak. Och profeten alaihi salam han sa också, "Lo ta'lamuna ma'alam." Han sa, vid honom i vars hand min själ vilar. Om ni visste vad jag visste, eller om ni sett vad jag har sett, så skulle ni skratta mindre och gråta mer. Då sa de, ja Rasulullah, vad har du sett? Han sa, paradiset och helvetet. Vad har du sett? Paradiset och helvetet. Så klart och tydligt att paradiset och helvetet finns. Och det här dumma argumentet, att Allah Ta'ala i så fall skulle ha skapat i onödan, är också falskt. Nummer ett, för att det motbevisas från Koranen och Sunna. Två. Paradisets existens redan nu och eldens existens har nyttor. Om vi vet att paradiset finns och alla dessa beskrivningar, floderna, kvinnorna, husen och maten, allting, det får oss att längta till paradiset och det får oss att göra goda gärningar till paradiset. Eller hur? Till skillnad från om man säger att det finns inget paradis. Vi vet inte vad som finns där i, men det kommer skapas på domedag. Bättre om du säger att det finns redan nu. Det står förberett för de troende. Kämpa till paradiset. Den som ber 12 rakat sunna om dagen, han får ett slott i paradiset för varje dag. Ja? Till exempel, du får det att kämpa för paradiset. Samma sak, du blir rädd. Du hör om elden. Straffet i elden. Och det är kolsvart 69 gånger varmare. Bränner sönder huden. Och så vidare. Kokande vatten och allting. A'udhu billah. Du blir rädd, eller hur? Profeten har sett det är sant. Så man blir rädd. Man håller sig borta från elden i det här livet. En tredje sak, ett tredje argument mot de här människorna är att folk tar viss nytta av elden och paradiset redan nu. I graven. Vad händer med personen som är mu'min? Ett fönster öppnas till vad? Till paradiset. Och han får känna dess goda doft. Innan domedagen. Innan han får gå in i paradiset. Och han får se sin plats i paradiset. Ja. Och så vad händer med martyren? Vad händer med martyren som dör? Vad händer med hans själ? Den får gå in i en grön fågel som får flyga runt i paradiset. Och ha sitt bo under Allahs tron. Tar han nytta eller inte nytta av paradiset? Han tar nytta, eller hur? Fram till domedagen. Och kuffar också. Det finns en nytta. De straffas med elden innan domedagen. An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya. Allah säger om alla Firaun. Firaun och hans folk. De utsätts för elden morgon och kväll. I graven. Och på domedagen. För in dem i det hårdaste straffet. Så det finns nytta av elden. Och av paradiset. Redan nu. Okej? Okay? Det här är i alla fall någonting som muslimerna tror på. Vi går vidare till nästa punkt. Som är den sista punkten. Och det är att författaren säger: och vad beträffar den bland Ahlul Qibla, böneriktningens folk, det vill säga muslimer, som dör som en muwahhid, en person som är på tawhid, som endast dyrkar Allah, så hålls begravningsbön för honom och det bes om förlåtelse för honom. Och han vägras inte dessa saker till följd av en synd han har begått, vare sig det handlar om en mindre eller större synd. Och avgörandet av hans angelägenhet ligger hos Allah Azza wa Jal. Nah. Här nämner författaren att om en person dör på tawhid, han dör på islam och har endast dyrkat Allah subhanahu wa ta'ala, så ska man göra salat al-janaza för honom. Man ska be för honom och man ska be om förlåtelse för personen. Även om han skulle ha syndat. Även om han skulle ha syndat, stora eller små synder, så ska man be för honom. Genom en muslim dör och till exempel hade flickvän, rökte hash och sånt. Får man be för honom? Och han gjorde salat till exempel. Får man be för honom? Ja. Och om ingen ber för honom så får alla muslimer synd. Men några muslimer måste be för honom. Men det är tillåtet för imamen. De som är ulema till exempel, som har kunskap, de som har status bland muslimerna, att inte be för dem. Som ett avskräckande exempel. Till exempel, en person säljer knark, muslim, men han ber. Om han dör, och de säger kom och be janaza, kom och be för honom, kan du leda bönen? Och imamen, alla imamer i Kibbutz säger ni aldrig i livet. Ni får be för honom. Då tänker de ungdomarna, wow, udbillah, jag vill inte dö så här, att ingen ska be för mig. Jag vill att den här sheikhen ska be för mig. Eller hur? Och det här har berättats i sunna. Att profeten a.s. han bad inte för dem som dog med skuld. Tills att man betalar skulden. Han bad inte över en person som tagit självmord. Han sa ni kan be över honom. Då tänker folk, tänk om profeten ska säga så om mig när jag dör. Därför ska jag aldrig göra den här synden. Förstår ni? Så generellt så ber man över alla muslimer. Även om de har syndat. Ja. Och det här är slutet på boken. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Och vi hoppas att ni har tagit nytta av denna bok. Vi har inshallah kortfattat gått igenom Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida. Och det är nu inshallah upp till er att fortsätta att studera den korrekta aqida, fördjupa er i kunskap, lära er om tawhid, lära er om Allah subhanahu wa ta'ala och Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida. Väldigt viktigt, och speciellt i denna tid där saker och ting har blandats ihop och folk inte längre kan skilja på rätt och fel. Och alla säger att de är Ahlus Sunnah, alla säger att de följer salaf. Det är väldigt förvirrande i denna tid. Så gå tillbaka till den korrekta aqidan. Och som Imam Ahmed sa, den som då avviker från någon av dessa punkter, han är inte från Ahlus Sunnah wal Jamaa. Nu har ni fått vissa kriterier som ni kan gå efter. Som ni kan döma folk efter. Den som lever upp till det som står i den här boken, inshallah han är från Ahlus Sunnah wal Jamaa. Den som går emot en av punkterna i denna bok, han är från Ahlul Bidah. Förstår ni? Ni lär er detta. Viktigt. Den som går i takfir, den som talar illa om sahaba, den som kallar till revolter och så vidare. Den förstått. vad som skiljer Ahlul Sunnah från Ahlul Bidah åt. Men det är också er plikt att fortsätta studera aqida. Man kan inte säga, ah, mashallah, jag kan allt om aqida, jag har gått igenom Usul och Sunnah. Nej, det är en kortfattad bok på cirka 50 punkter. Det finns djupare böcker, mer detaljerat, som man måste studera och lära sig, inshallah. Och inshallah, vi kanske kommer fortsätta. Och det finns andra bröder som har gått igenom dessa böcker. Ni finner på hemsidan. Och på Darul Hadith finner ni också, inshallah, bra föreläsningar om aqida som man kan ta nytta av, inshallah. Och rådet är då, studera islam, lär er det som är wajib och håll fast vid den aqida. Addu alayha. Håll fast vid den aqida med era hörntänder. Även om det skulle vara som att hålla fast vid brinnande kol. Ge aldrig upp. Bry inte om vad folk säger. Folk kanske kommer säga, ni har kommit någonting nytt, ni följer någonting nytt, ni följer inte våran kultur, ni är wahhabi, ni är extrema salafiter, ni är madkhalis, jag vet inte vad de säger. Bry er inte. Säg, det här är våran aqida. Imam Ahmeds aqida, Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida. Det är den vi följer. Och strunta i folk, även om du skulle vara själv, om du blir utstött från alla, så håll fast vid den aqida, för inshallah den leder till paradiset. Och bid'a leder till elden. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي نَار. Profeten Muhammed a.s. han sa att varje bid'a är en villfarelse, och varje villfarelse är i elden. Och han sa i hadithen som ni känner till att denna umma kommer splittras i 73 sekter. Alla går till elden förutom en. Vilka är de, ja Rasulullah? Han sa, de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Den här aqidan, den korrekta aqidan, Salafs aqida. Det är den enda gruppen som är räddade från elden. Så bid'a och sekter och grupper leder till elden. Det är ingen fråga där vi är överens, vi överser varandra, vi är tysta om varandra. Nej. Bid'a är farligt, och bid'a ska man varna för. För bid'a leder folk till elden. Och vi ska kalla folk till sunna. Sunna är det som enar folk, och bid'a är det som splittrar folk. Så inshallah ta'ala, så hoppas jag att vi har lärt oss någonting. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska låt oss leva på den aqida och ta vårt liv på den aqida, och att han ska förlåta Imam Ahmed och alla andra ulema av Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.